Det här är poddversionen av Sommar i P1 med Ove Sandström. Musiken är förkortad av upphovsrättsliga skäl.
Hej! Jobbar du fortfarande med djur eller designar du bara kläder och jobbar med hästshower? Eller är du safariguide för hela slanten? Ja, frågan är faktiskt en av de vanligaste jag får när jag i min dagliga gärning möter människor på stan, på bussen eller i tunnelbanan. Och frågorna är verkligen berättigade. Jag heter Ove Sandström och tänkte i mitt program berätta om möten med såväl djur som människor samt behovet av utbildning om och kring djur på en planet som mer än någonsin är behov av förståelse för att bevara mångfalden. Många i vårt land förknippar mig nog med tv-serien Hur gör djur? Där jag i ett stort antal program presenterade djur och ställde frågor till ett utvalt kändisklientel. En av framgångarna hos programmet var säkert att det på ett lekfullt sätt förmedlade fakta och kunskap om djur. Tänk om vi hade kunnat fråga djuren själva vad de tyckte.
Han konverserade djuren, dominerade djuren och kveka, grymta, breka av djuren. Och de kunde kveka, grymta, breka och tala med mig.
Tala med djuren, framförd av Per Myrberg. Från djurnyfikenhet till kunskapstörst som kom att övergå i ett livslångt kall som lärare och zoolog skulle enkelt kunna sammanfatta min biologiska bana. Jag är uppvuxen i Härnösand, student på naturvetenskapliga gymnasielinjen, reallinjen som det ju hette på den tiden, och med siktet inställt på att bli veterinär. Det ledde till min fortsatta studiebana vid universitetet i Uppsala. 7 års studie blev det, men veterinär, det blev jag inte. Jag blev rådd att det nog inte skulle finnas jobb när jag var utexaminerad och att mitt djurintresse ju faktiskt sträckte sig över betydligt större antal arter än det lantbruksdjur och hund och katt som enligt dåtidens sätt att se var grunden för en veterinärs ekonomi. Så det var bara att sadla om så att säga. Zoolog med huvudintresse om bland annat etologi, det vill säga lära om djurs beteende. Med andra ord, hur gör djur på riktigt? Därefter följde studier i botanik, natur- och kulturgrafi, marinbiologi, limnologi, det vill säga sötvattensbiologi, genetik, pedagogik och hygien. Och samtidigt med dessa kurser tog jag kvällskurser i metrologi och konsten att stoppa upp djur, det vill säga konservatorsutbildning, och som slutkläm en lärarexamen. Nu undrar säkert många, varför metrologi och konservatorstudier? Jo, jag räknade med att som fattig student kunna tjäna en extra slant för att dryga ut det inte allt för generösa studiebidraget. Och då genom att stoppa upp djur och sälja. Att få tag på djur till verksamheten var verkligen inte svårt. Då, som tyvärr nu, så dör ett stort antal djur längs våra vägar. Och då tänker jag naturligtvis inte bara på älgar, rådjur och vildsvin, utan även på alla smådjur, till exempel igelkottar, fåglar, gnagar och rävungar. Tyvärr omkommer ju dessutom ett stort antal fåglar som flyger in i fönsterrutor. Med dessa djur som material började jag nu min verksamhet, enligt konstens alla regler. Och mina kunder blev olika skolor i Uppsala och Stockholmstrakten. Men meteorologi då? Varför detta udda ämne för en djurintresserad student? Jo, på den tiden fanns det ju inte datorer som ritade ut väderlekskartor. Så jag räknade med att kunna få lite extra knäck med att rita ut isotermer och isobarer. Alltså linjer för temperatur och tryckförändringar när det behövdes extra personal. Jag får väl erkänna att så värst många tillfällen att få hoppa in och jobba blev det nu inte. Och även om det inte gav någon inkomst värd att tala om så blev det rikligt med kunskap. Och det är ju som alla vet inte tungt att bära med sig. Totalt blev det, som jag tidigare nämnde, 7 år av intensiva studier i Uppsala. Och jag kan nu så här i efterhand säga att jag på ett eller annat sätt nog haft glädje och nytta av det mesta jag lärt mig. Parallellt med studierna deltog jag mycket aktivt i studentlivet på stadens nationer och då naturligtvis främst på Norrlands nation där jag tack vare mitt nordliga ursprung var medlem. Jag kom snabbt att bli medlem i nationens stolta showorkester Fåntrattarne där jag sjöng och dansade samt även lärde känna min blivande fästmö Kerstin. Ett möte som på ett mycket markant sätt skulle leda in mitt liv på en ny spännande bana. Men nu plats för lite fåntrats nostalgi. Ja, vad vore väl kaffe utan grädde?
Kaffe utan grädde är som kärlek utan kyssar. Och kärlek utan kyssar är väl ingen kärlek säger. När vi i skogen vandrar eller uppåt havet kryssar får det inte fattas kyssar, inte heller grädde säger.
Kaffe utan grädde med fåntrattarna. Min fästmö Kerstin studerade språk samt skulle bli gymnastiklärare men studerade även dans. Och tro det eller ej, det gjorde även jag. Jag var i princip endast intresserad av spansk dans, flamenco, vilket jag hade tagit ett antal kurser i av ren nyfikenhet, både i Sverige och i Spanien. Så kom det så då en dag att jag föreslog min fästmö att vi skulle börja träna flamenco och uppträda tillsammans, bland annat i fåntrattarnas regi, Paso Doble och Bella Senorita. Ja, kära lyssnare, ni förstår säkert Kerstins frågande blick och så kom då frågan som ni tjejer så ofta ställer. Men vad ska jag ha på mig? Ung, kär och målmedveten svarade jag kaxigt. Jag syr något åt dig, vilket omedelbart ledde till det kloka påpekande. Men du kan väl inte sy? Det måste jag ju erkänna. Det var ett mycket korrekt konstaterande. Men fast besluten att gå i land med projektet fick jag en gammal klänning av min mor som jag sprättade isär. La delarna över det spanska tyg jag valt, klippte och sydde ihop. Ja, inte blev det något alster som precis skulle ha gett mig gesällbrev i skräddarkonst, men det fick duga. Och ett antal klänningar senare hade hon en riktigt hyfsad garderob. Den stora utmaningen med flamenco-klänningar är de oändliga metrar av rundskurna volanger som jag lärde mig tillverka vid någon av danskurserna i Spanien. Att dessa volanger, men just då helt ovetande, skulle komma att i framtiden betyda mer än jag någonsin kunde ana och dessutom faktiskt bli en del av kostymeringen till en av världens mest berömda popgrupp var det väl ingen som kunde tro. Mina egna korta bolerojackor till våra spanska framträden fixade jag enkelt genom att faktiskt bara klippa skjorten av begagnade frackar och dekorera dem i bästa flamenco-stil. En ny karriär i mitt liv hade tagit sin början. Olé! Bolerias, framförd av Pepe Martinez. Flamencon och dansen skulle göra ett mycket större avtryck i mitt liv och betyda oändligt mycket mer än jag just då någonsin kunde ana. Min fästmö sökte nämligen till en showgrupp som skulle startas på den anrika krogen Berns i Stockholm under namnet Berns barn med gruppen Young Generation som förebild. Hon blev antagen. Och på sätt och vis blev även jag det. För en kväll när jag kom ner till Berns efter avslutad show för att möta min fästmö möttes jag dessutom av showchefen själv, Olle Edlund, som ville prata med mig. Han hade nämligen fått reda på att jag sydde flamencokläder och dessutom dansade själv. Och nu kom frågan. Vill du jobba med oss på Berns och skapa kläder till våra dansande ungdomar, Berns barn och de artister de uppträder med? Frågan var overklig. Och jag svarade ärligt att jag varken var skräddare eller sömmerska och verkligen inte kunde sy som det här skulle kräva. Hans svar var lika enkelt. Då får du väl skaffa dig både kunskap och framförallt skickliga medarbetare som kan göra det du inte kan. Fantasi tycks du ju ha i överflöd. Sagt och gjort, så fick det bli. Och jag fick verkligen, i ordets rätta bemärkelse, skapa kläder till många stjärnor. Jag fick bland annat, vill ni se en stjärna, se på mig. Ja, det hela började med att en kväll efter en premiär på Berns så kom en liten lätt korpulent man in bakom scenen och frågade mig med lätt finsk accent om jag möjligen kunde tänka mig att följa med ut i salongen, för som han sa, hans hustru vägrade gå hem förrän hon får träffa mig. Mannen var Arne Hülfers, och som många lyssnare säkert redan förstått var hustrun Sara Leander. Så började mitt samarbete med Sara. En vecka senare var jag erbjuden till hennes godslöne och jag blev ombedd att börja jobba med att skapa kläder till hennes framträdanden. Hon ville modernisera sin garderob men samtidigt behålla sin primadonnestil. Till exempel som den klänning som hon bar i tv-programmet Stjärna mot stjärna, där hon och Birgit Nilsson så att säga duellerade mot varandra. Sara var ju berömd för sina stora kreationer från sin tid som primadonna i såväl Tyskland som i Karl Gerhards revyer. Och nu ville hon med min hjälp framstå som lite mer up to date. Så klänningen hon bar i tv-programmet var typisk 70-tals trapetsskuren i fin tunn sammetskvalitet i färgerna gråblått och djuplila. Och märk väl, inte en enda paljett eller plymboa, något som var helt nytt för Sara. Till Saras avskedsturné skapade jag en utstyrsel i klassisk Sara-stil som kom att pryda hennes sista album. En konsertupptagning som på ett dramatiskt sätt avslutades med sången Farväl.
Farväl till en svindlande dröm som jag ensam har drömt. Från den stunden jag såg er. Farväl till vår lånade tid. Allt för sent möttes vi, eller kanske för tidigt.
Sara Leander med sången Farväl är en konsertupptagning ifrån Konserthuset i Stockholm från september 1973. Arbetet med Berns barn blev för mig en inträdesbiljett till möten med de stora svenska artisterna. Dit kom Eva Rydberg med sin visa om den närsynte Bofiken Knut. Lasse Kühler, legendarisk dans- och showman. Lasse Berghagen med sin krogshow Breda leende. Ett samarbete som kom att leda till en mycket, mycket lång vänskap. Och ett kläd- och showskapande under många, många år. Vilken förmån det har varit att få bidra till både vackra och tokroliga idéer till denne långe extremdansör som ju flyttige Knut var. Och tänk att jag faktiskt fick uppdraget att konstruera en hatt till Lasse i form av en hembränningsapparat med pysande vätskor och bubblor. Nej, ni behöver inte vara oroliga. Den fungerade inte för alkoholtillverkning, men väl som temperaturhöjare i Lasse show. Och som vi ju så ofta numera säger, det finns alltid ett alkoholfritt alternativ. I ett annat shownummer omgav sig Lasse med en ballett av dansande ölburkar i karnevalstempo. En annan av Berns showande artister, folkkär i ordets rätta bemärkelse och som jag arbetat med i såväl krogshower som folkparksturnéer, är Lill-Babs. Där sitter det inte fast. Stor show skulle det vara med många dansare och massor av klädbyten. Har ni någon gång funderat över alla djupa urringningar och höga slitsar hon hade, så skyll det på mig. Hon är ju bara för härligt, showigt, magnifik att skapa till. Samtidigt som hon är stark och känslosam, till exempel i texten om att livet blir så mycket bättre om du skaffar dig en näsa som är röd och blir en clown. Det är Barbro det. Eller som vi säger, there's no business like show business, men tacka vet jag logdans.
Ja, tack ska veta lodans. Där får jag fara som en foksvans mellan stampande, klampande ben. 10 kronor i entrén. Och mat, det äter jag hemma. Brännvinnet kostar mig en femma på Lopartaj. Och me all my på Lopartaj. Visst är det resurser i min kaj.
Tacka vet jag logdans med Lasse Berghagen. Nu undrar säkert många, men vad hände med den djuriska sidan av mitt liv? Jo, den löpte parallellt med mitt klädskapande. För jag hade efter min lärarexamen i Uppsala lyckats få en praktikplats på en skola i Spånga, strax utanför Stockholm. Den 10 januari 1970 klev jag som lärarkandidat in på skolan för att undervisa i biologi och geografi. En termin var det tänkt att bli, men ödet ville annat. Det skulle bli 42 och ett halvt år på samma lärosäte. På den tiden fanns det något i skolan som kallas för fritt valt arbete. En slags hobbyinriktad verksamhet där eleverna kunde välja ämnen efter sitt eget intresse. Till exempel bollspel, navigation, men även djurinriktade ämnen. På Spånga fanns verksamheten hundvård som leddes av en av dåtidens stora djurskyddsstjärnor, Ingrid av Trolle. Då liksom nu var det förbjudet att ha pälsbärande djur på skolan med tanke på allergirisker. Så alla de barn som sett fram emot att vid varje lektion få umgås med hundar blev naturligtvis besvikna när de insåg att ämnet mest omfattade bok- och litteraturstudier om hundar. Visserligen tog Ingrid med sig en hund cirka en gång i månaden, längst bort på skolan, på bollplanen, där alla barn fick klappa, kamma och borsta den stackars lilla jycken. Jag har en egen teori om att det var så den så kallade nakenhunden uppstod, för det kan inte ha varit många hårstrån kvar på den lilla hunden efter barnens framfärd. I min dagliga undervisning i biologi hade jag börjat inse att många barn aldrig kom i naturlig kontakt med djur. Ett skrämmande exempel var när jag en dag hade med mig ett hönsägg och berättade om fåglars förökning. Och en pojke i klassen frågade mig var skarven var. Jag påpekade att det här var ett hönsägg och inte ett ägg ifrån fågelarten skarv. Han såg om möjligt ännu mer frågande på mig och upprepade frågan. Till slut sa han, jag menar kanten som på en burk. Hur har hönan fått in kycklingen i skalet? Ja, jag försökte så enkelt som möjligt förklara skalbildningsprocessen samtidigt som jag insåg att här måste något göras. Sagt och gjort, jag började ta med mig levande djur till mina lektioner. Grodor, sköldpaddar, sniglar, möss, papegojor, ja alla tänkbara och otänkbara djur av alla de sorter och slag. Det var inte svårt, för i mitt hem hade jag ett mindre privat menageri. Så småningom fick jag tillåtelse att på skolan upprätta ett mindre djurrum med akvarier, terrarier, fåglar och mindre däggdjur. Ett litet zoo började ta form. Min praktiktermin var så plötsligt över, då jag av skolans rektor fick frågan om jag möjligtvis kunde tänka mig att fortsätta min lärargärning på Spånga och samtidigt överta fritt valt arbete hundvård och göra om det till djurvård istället, eftersom mina djur blivit populära på skolan. Jag tvekade, men efter att konsulterat min far, som ju var metodiklektor på lärarhögskolan i Härnösand, så beslöt jag mig för att ge läraryrket en chans. Något som jag aldrig ångrat och som kom att bli mitt livskall. Nu gick allt i en rasande fart. Dagtid lärare och tidiga morgnar, kvällar, nätter och helger kostymkreatör. På skolan började jag bygga en hel liten djurinstitution på skolans vind. Och vad kostymerna beträffade hade jag skaffat mig en kompanjon, skickliga medarbetare och fixat en ateljé under det stolta namnet artistdressing. Det vill säga, vi dressade artister. Inte någon form av salladsås, fast Gösta Ekman fyndigt vid något tillfälle kallade oss för Olga och Vinäger. Djurinstitutionen växte snabbt till ett mindre zoo. Där fanns ormar, ödlor, fiskar, sköldpaddor och papegojor. Ja, till och med krokodiler, flygande hundar, en slags fruktätande jättefladdermöss, samt 2 stycken apor. Nu började tankarna på att starta en djurutbildning på gymnasienivå att växa fram hos mig. Under mina sommarturnéer i svenska parker för att besöka och följa med de artister jag jobbade med upptäckte jag till min förvåning att många djuranläggningar, typ barnens djurhörna eller låt dina ungar träffa våra ungar, i stort sett saknade utbildad personal, vilket bekymrade mig. Jag vände mig då till så kallad högre skolinstans och påpekade att vi ju hade i det här landet en mycket, mycket bra utbildning av blivande skötare för lantbruksdjur. Men inget för till exempel djurpark, zoohandel och sällskapsdjur. Efter många turer i ärendet och samråd med bland annat ledning och djurvårdare på Skansen fick jag och ett par kollegor uppdraget att formulera en mall för yrkesutbildning för blivande djurvårdare utanför animalieproduktion, tvåårig variant. Något som vi senare skulle få omforma till dagens nuvarande treåriga naturbruksprogram. På Spånga utvecklas programmet fort till att bli ett av skolans stora profilprogram. Och jag fick även dispens att på en del av skolgården uppföra en liten miniladegård med höns, getter, kaniner, marsvin, ankor och gäss. Ja, en riktig liten sörgårdsidyll. För att eleverna skulle träna sig och bli riktigt bra djurvårdare på djurparker så ingick som ett led i undervisningen att det regelbundet skulle få ta emot elever från låg och mellan och även högstadiet och genomföra guidade visningar. En sån visning finns för alltid kvar i mitt minne. Vi fick en förfrågan från en klass på Ekerö om ett besök. Och i den klassen gick en mycket speciell elev, vår blivande kronprinsessa Victoria. Och i och med detta krävde besöket en rad speciella åtgärder. Bland annat skulle djurinstitutionen inspekteras och utrymningsvägar skulle säkras. Dagen före besöket av Victoria och hennes klass infann sig polismyndigheten på skolan för inspektion. Och i patrullen ingick även en stor och mycket vacker polishund, en schäfer, som skulle nosa av institutionen i jakt på eventuella farligheter. Jag påpekade att det nog skulle väcka en hel del uppmärksamhet hos våra tropiska djur och då särskilt hos våra cirka 30 papegojor som ju aldrig upplevt något vargliknande på sina domäner och med sina skrik säkert skulle komma skrämma polishunden. Ja, jag fick genast till svara att jag inte behövde oroa mig. Hunden var kravalltränad. In klev vi så på institutionen och reaktionen lät inte vänta på sig. 30 stycken hysteriskt skrikande papegojor fick den stolta hunden att sjunka ihop på golvet och inta ett utseende som mer påminde om en fäll och blickarna sa att den nog helst ville utgå ur inspektionen. Det enda gången jag sett en schäfer förflytta sig fram genom ålning medels hasning, halvt släpad fram av sin förare. Behöver jag berätta att det var den gladaste schäfer jag sett när uppdraget var utfört och han fick lämna papegojorna bakom sig och lika glada var nog även papegojorna. Dagen därpå infann sig Victorias klass. När guidningen skulle börja frågade mig Victoria om hon och de andra barnen kunde få klappa de stora papegojorna. Jag förklarade då att papegojnäbbar är både starka och vassa så det var nog lite osäkert det där med att få klappa. Jag förstod att mitt svar inte direkt var till belåtenhet. Nåja, guidningen avlöpte väl och barnen fick möta både ormar och ödlor. Och när gruppen skulle gå, då hade jag plockat ut den största och snällaste papegojan jag hade. Det var en stor, vit, rosa, skimrande molukkakadua som jag bedömde var säker. Barnen fick försiktigt smeka över fjäderdräkten och en glädjestrålande Victoria såg på mig och sa följande: "Du är jättesnäll." "Tack Victoria, så här i efterhand. Det har jag levt länge på." Stad i ljus, Tommy Körberg. En dag på Berns mitt i mitt kostymskapande, fick jag frågan av Claes Geijerstam, allas vår klabbe, om jag kunde tänka mig att hjälpa honom och Göran Fristorp att skapa deras scenkläder till deras medverkan i Melodifestivalen. De uppträdde under namnet Malta och skulle framföra låten Sommaren som aldrig säger nej, säkert mer känd av gemene man för textraden Dina bröst är som svalor som häckar. Han kunde få till det han, Lars Forssell. Claes hade sett några av mina galna klädskapelser och dessutom hade jag redan gjort kläder till tidigare Melodifestivalbidrag. Till exempel Sången lär ha vingar med Anita Strandell och Diana Nunez. Claes och Göran fick kostymer i typisk 70-talsstil. Jeanstyg med stora applikationer i sämskskinn. Men det fanns en dold finess. Jag hade nämligen sytt in små, små lampor i kostymerna. På den tiden fanns det ju inte dioder och LED, så jag använde mig av små lampor avsedda för leksakståg. Detta ansågs dock av tävlingsledningen som en publikfriande image. Så vi fick inte tända lamporna vid framträdandet. Men låten vann. Och när det som segrare sedan skulle framföra den, då fick mina lampor lysa. Tiderna har verkligen förändrats och jag tänker osökt på Danny Saucedo som för ett par år sedan framförde sitt bidrag i en rymddräktsinspirerad diodlysande kostym. Efter detta kom artisterna i en till synes aldrig sinande ström och ville få hjälp. Björn Schiffs, Hooked on a Feeling och icke att förglömma hans bidrag Det blir alltid värre framåt natten. Där han så skickligt lyckades överbrygga några glömda textrader på sitt oefterhärmliga sätt vid det internationella framförandet av låten. Det kom att bli många kostymer till både sommarturnéer med hans band Blåblus, krogshower, slagerfestivaler och inte minst förtroendet att designa och tillverka kostymerna till originaluppsättningen av musikalen Spök, Björns och Bengt Palmers mästerverk på Maximteatern, med Björn Schiffs själv i huvudrollen, Martin Ljung som den åldrande bekänten och med bland annat Monica Dominic och Kerstin Bagge som vålnader och spöken. Så kul det var att få göra kostymer som skulle se ut som en dålig andedräkt. Många shower och turnéer som jag fått medverka till. Thomas Ledin. Vem minns inte succén just nu? Och Tommy Körberg, Stad i ljus. Ted Gärdestad. Och Carola. Och apropå Carola så fick jag till henne även skapa dekor och rekvisita till såväl svenska som utländska turnéer. Där bland annat vår blivande musikalvärldsstjärna Gunilla Backman var en av de körande dansarna. Inte anade vi då att hon skulle ha huvudrollen i ABBA-musikalen Mamma Mia. Ja, ibland är världen liten. Jag har även prövat min lycka i andra musikalsammanhang än nyss nämnda. Till exempel med Lasse Berghagens musikal Världens galenskaper med bland annat Inga Gill. Även Riksteatern hörde av sig och bad mig designa till deras uppsättning av Kung för en natt med Anna-Lisa Eriksson och Lasse Löndahl i huvudrollerna. Vilket liv det blir när jag beslöt att Anna-Lisa skulle göra entré i en stor vit käp av vit räv. Imitation hade jag tänkt, men det hade inte Anna-Lisa. Så käpen syddes upp av en körsnär i äkta vara. Gissa om det blev dyrt och rimmade ju dåligt med min syn på pälsdjursavel och djurskydd. Idag sitter jag som ledamot i styrelsen för djurskydd i Sverige och hade aldrig acceptera stjärnans krav. Men det var andra tider då. Mitt möte med Riksteatern blev inkörsporten till ett av mitt livs mest spännande uppdrag som kostymskapare och tillverkare. Jag blev ombedd att arbeta med Cullbergbaletten. Vilken ära! Jag med mitt dansintresse skulle få arbeta med storheter som Birgit Cullberg, Mats och Niklas Ek, Anna Laguna och inte minst med konstnären Eva Schäffer. Vilken utmaning och lycka! Det blir många år med en mängd olika balletter och även ibland möjlighet att sommartid få följa med på turnéer runt om i Europa. Ett av de starkaste minnena jag har från Cullbergtiden var när balletten Romeo och Julia skulle sättas upp. Balletten handlar ju om förbjuden kärlek mellan två ungdomar från varsin italienska släkt. I balletten bär de två olika släkterna blå respektive röda trikådräkter, översållade med gulddekor i form av större och mindre prickar i olika mönster. Till denna uppsättning av balletten hade en fransk stjärndansare kontrakterats för att dansa rollen som Romeo. Och det var vid tillverkningen av just hans trikå som problemen uppstod. Han krävde nämligen att varje prick och gulddekoration skulle fästas på hans trikå under hans överinseende och godkännande och i Birgit Kullbergs närvaro. Allt för att mönstren på trikån skulle framhäva hans kropp på ett så förtjänstfullt sätt som möjligt. Behöver jag påpeka att det tog oändligt många timmar att tillverka den trikådräkten och ett oändligt antal provningar innan den franske stjärndansören var nöjd. Vid hans avresa från Stockholm fick jag en bok av honom med inskrivet ett stort, stort tack för mitt oändliga tålamod, och jag lovar, jag var värd. En helt annan typ av kostym blev det faktiskt tal om när krog- och teaterkungen Hasse Wallman kontaktade mig för att få hjälp med en minst sagt spektakulär showuppsättning på den anrika krogen Back i Vapen. Under ledning av show- och dansmannen Peter Kleinwicks skulle här bjudas på manlig striptease. Striptörshowen var född. Endast kvinnliga kroggäster släpptes in för att studera vad naturen skapat av manlig skönhet. Dansande, välväxta unga män blev en veritabel succé under Peters ledning. Och jag sydde kostymer med kardborreband och hyskor och hakar på löpande band. För här var det inte tal om att behålla kläderna på. Jag måste faktiskt erkänna att jag ett antal år tidigare provat på striptease-kläder. Men då till tjejerna till den numera nedlagda klubben Chat Noir. Ibland brukar jag skämta om att jag nog aldrig tjänat så mycket på så lite, det vill säga små kostymer.
Det blir alltid värre framåt natten. Långt från alla ljusen, alla skratter.
Det blir alltid värre framåt natten, Björn Skifs. Samme Hasse Wallman, som jag nyss nämnde, kontaktade mig angående striptörsshowerna, hörde sen av sig i ett helt annat sammanhang. Så långt från striptease som man någonsin kan tänka sig. Hasse var förutom en stor showman även en inbiten ryttare. Han hade nu kommit på idén att i samarbete med Svenska Ridsportförbundet producera en hästshow, det vill säga en hästtävling i dressyr, hoppning och fyrspanskörning, och dessutom med några showinslag som extra krydda på anrättningen. Kan du tänka att regissera och showdesigna hela spektaklet, var hans direkta fråga till mig. Du kan ju både djur, kostym och showbusiness. Ja, visserligen hade han ju rätt, men det är bara att erkänna att hästar var ju inte det djurslag som stod mitt hjärta närmast. Och det jag väl tyckte var häftigast med dessa djur var när de uppträdde i cirkusmanegen, där jag ju som barn var ständig gäst när de turnerade cirkuserna slog ner sina tältstänger, inte långt från mitt hem i Härnösand. Plymer, paljetter och vacker dressyrkonst, det är vad hästar för mig det. Att denna syn på hästar inte var något som jag delade med Svenska Ridsportförbundet framstod tämligen klart när Hasse presenterade mig för förbundets ledningsgrupp och styrelse. Jag gjorde faktiskt entré i styrelserummet iklädd keps, shorts och på fötterna rullskridskor, eftersom jag på den tiden gärna färdades genom Stockholm på just dessa underbara rullande skor. Tänk vad tiden går. Det är nu snart 24 år sedan mitt hästäventyr började. Jag föreslog att showen skulle inledas med att vår dressyrmästarinna Vivica Schenholm sittande på sin stora vackra häst Nippon iförd en magnifik paljettbeströdd klänning och plymförsedd hatt skulle sjunga Willkommen, bienvenue, welcome från musikalen Cabaret samtidigt som hon med piaff och passage förflyttade sig över manegen. Som avslutningsnummer på hela föreställningen föreslog jag att en av våra blivande världsmusikalartister skulle sittande på en snövit häst iförd en vit silvergnistrande kosackkostym framföra I'm dreaming of a white Christmas eftersom föreställningen skulle äga rum vid första adventshelgen. Artisten var Peter Jöback. Ridsportförbundets ledningsgrupp tittade på mig med en minst sagt förvånad min. Efter diverse överläggningar med Hasse Wallman och säkert lite övertalning, för det här påminner ju om cirkus, så fick jag uppdraget som regissör och showdesigner för Stockholm International Horse Show i världens största sveriska show- och idrottsarena, Globen. Med en stab av medarbetare, hästexperter, sy- och kostymkunniga, ljus, ljud, pyroteknik och till och med laser fick jag sedan producera showinslag, spexartade tävlingar, turnerspel, inte minst julavslutningar i bästa Disney-stil, inramade av tävlingar i världsklass. I 21 år huserade vi i Globen, där varje år var en ny utmaning med olika värdländer som samarbetspartners och en rad olika teman på de olika showinslagen. Skapandet av showerna gav mig dessutom möjlighet att resa och möta några av världens ledande hästartister som sedan bjöds in för att förundra och förtjusa en allt större publik av hästentusiaster. Sen ett år tillbaka så är vi numera med hästshowen i Friends Arena i Solna under namnet Sweden International Horse Show. Och tänk, jag fick flytta med och är just nu mitt uppe i förberedelserna för årets show.
Willkommen, bienvenue, welcome, fremde, étranger, stranger, glücklich zu sehen, just wie enchanté, happy to see you, bleibe reste stehen.
Willkommen, bienvenue, welcome från musikalen Cabaret. Inledningsvis sa jag att mitt program skulle handla om möten. Ett möte som jag gärna hade velat vara utan inträffade på annandags jules morgon år 2004 på den tropiska sagoön Sri Lanka. Ett tropiskt paradis som jag besökt många gånger och som jag gärna återvänder till. Jag talar om tsunamin. Tidigt på annandagsjulens morgon var jag och några vänner på en promenad längs stranden på Sri Lankas sydvästkust vid den lilla orten Bentota. Vi hade varit och beundrat några stora varanödlor som alltid låg och solade sig i den tidiga morgontimmen på några klippor i lugn och ro innan allt för många bybor och turister störde deras morgonidyll. På väg tillbaka mot hotellet började vattnet från havet att stiga. Till saken hör att jag visste om att det just den kommande natten skulle inträffa fullmåne. Och som den naturgeograf jag är så började jag förklara fenomenet springflod som uppstår när solens och månens dragningskrafter gemensamt påverkar jordytan och de stora världshaven. Att detta inte var rätt orsaksbedömning insåg jag snart när vattnet fortsatte att stiga långt över den naturliga nivån. Och ute till havs såg vi nu hur en gigantisk våg tornade upp sig, forsade mot land och till slut träffade oss där vi försökte ta vår tillflykt mellan några hus och palmer. Vi klamrade oss fast och undgick att svepas med av vågen. Strax därefter drar sig vattnet tillbaka och sveper med sig bråte, fiskebåtar, palmer och människor ut till havs. Som genom ett under klarade vi oss och sprang så snabbt benen bar oss mot vårt hotell. Bara för att finna att i princip hela trädgården och bottenvåningen av hotellet var träffade och förstörda. Vi lyckades samla ihop några ägodelar men tvingades sedan fort fly in mot säkrare områden upp på en kulle bakom hotellet när nästa våg åter slog in över området. Totalt 3 stora vågor sköljde in och lämnade död och förödelse efter sig. Efter ett knappt dygn blev vi turister evakuerade från vår position och samlades upp i ett mässområde i Colombo, varifrån vi 2 dygn senare flögs hem, glada över att överlevt. Då visste vi ju inte vilken enorm förödelse tsunamin orsakat på många ställen i Asien. Och inte heller förstod vi vidden av dödsvågorna som skördat så många liv. Det stod först klart när nyhetsrapporteringen började strömma in från Thailand, Indonesien och Sri Lanka. Och antalet dödsoffer räknades i 100,000-tals. Overkligt att vi klarade oss. Fortsättningen på den jul- och nyårshelg som stundade, det minns jag bara som i en dimma. Jag hade ju jullov från min skola. Och när terminen startade stod det klart att många av skolans elever var drabbade av tsunamin genom förlust av anhöriga och vänner. Som en del i skolans stödjande verksamhet blev jag ombedd att i aulan berätta om vad jag varit med om. Det var nog den tystaste aulapublik jag någonsin haft. Och den svåraste föreläsning jag någonsin hållit i hela mitt liv. Med inre bilder från Sri Lanka och med gråten i halsen. Efter min presentation står jag och pratar med skolans rektor, kurator och skolläkare. Då kommer en av skolans elever fram och säger följande: "Jag är så glad att du överlevde." 2 dagar senare sökte samma elev upp mig och meddelade att han talar med sina klasskamrater och tagit initiativet till att skänka klasskassan till de hjälpbehövande barnen på Sri Lanka. Som har förlorat föräldrar, syskon, hus och hem, ja, allt. Det här initiativet ledde till en stor insamling i skolan i samarbete med kyrkoförsamlingen i Spånga och Rotary. Tack vare dessa pengar så kunde en ny skola byggas i orten Keppomagoda på västra Sri Lanka. Och barnen fick en ny chans i livet att studera, försöka glömma och gå vidare. Tack David! Ditt initiativ har hjälpt så många till ett bättre liv.
Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det gav mig 2 ögon. Och när jag dem öppnar kan jag klart urskilja det svarta från det vita. Och högt där uppe himlens mantel strör med stjärnor. Bland mängder människor, den som jag älskar.
Jag vill tacka livet, Arja Saijonmaa. Mitt möte med det svenska musikundret, en av världens mest framgångsrika popgrupper, skedde även det på Berns i Stockholm, som ju på 70-talet var samlingspunkten för svenska artisteliten. Hit kom man efter sina egna olika framträdande på teater och showscener för att möta kollegor, umgås och äta en bit mat på verandan. En kväll kom Anne-Frid Lyngstad och berättade att efter sitt framträdande med Ring Ring i Melodifestivalen, där faktiskt Frida själv producerat en del av kläderna, så var det nu dags för en videoinspelning. Och kunde det möjligtvis tänka sig att jag på något sätt kunde bidra och hjälpa till med lite kläder. Ett möte ordnades med hela gruppen och naturligtvis frågade jag om speciellt eventuella små idéer eller önskemål. Det var då Björn Ulvaeus fällde följande kommentar: "Nothing is too wild." Och som han själv har påpekat långt, långt mycket senare, det har jag verkligen fått äta upp. Med min dansarbakgrund, fantasi och inte minst min förkärlek till cirkus började nu ett intensivt skapande med mina skickliga medarbetare i ateljén. Resultatet blev något som närmast kan beskrivas som en kollision mellan Holiday on Ice, rymdfantasi och cirkus. Björn fick en gnistrande blå lurextrikåbyxa med platåstövlar klädda i samma tyg och allt översållat med stora silverpaljetter. En kort väst, helt täckt av fyrkantiga silverplattor i rader, halsband i samma material och en käp i rött och silver. Agneta fick en rymdinspirerad Barbarella-dress. Höga silverpirat-platåstövlar. Korta, mycket korta shorts. Och en ärmlös topp som lämnade midjan bar och med nätärmar. Allt i silver och i lysande rött. Lady Gaga skulle ha jublat. Frida bar ett ålskinsliknande byxfodral med reptilmönstrad struktur och paljettering. Och Benny i en musketörsinspirerad jacka med strutsplymer i den fingerade bröstfickan. Popvärlden gapade av förvåning. Man skakade på huvudet och undrade över vilken galning som låg bakom denna utstyrsel. Att jag och mitt team fick fortsätta förtroendet att producera kläder till ABBA är närmast att betrakta som ett under. Man ska dock veta att allt som produceras till ABBA alltid skedde i samförstånd med gruppen och inte minst med deras legendariska producent Stickan Andersson. Att det skulle ha förekommit att kläder skapades mot deras vilja och som de inte ville ha är en myt som härmed avlivas. Allt, och jag menar allt, var noga genomtänkt och planerat. Och de olika världsturnéerna hade sin tydliga och målinriktade design. Och speciellt Frida och Agneta deltog aktivt i planering, färg och materialval. Kanske börjar nu någon lyssnare förstå varför ABBAs scenutstyrslar kom att se ut som de gjorde. Min förkärlek för cirkus med plymer och paljetter. Min zoologiska bakgrund som resulterade i kostymer med djurmotiv, till exempel räv, hare, trana och kungsörn. Det vackra, blåskimrande duchesskostymerna som jag kallar Swedish Rhapsody, där varje ABBA-medlem fick sin egen svenska blomma målad på sin kostym. Kungsängsliljan i röda toner bars av Frida. Presskragen prydde Agnetas kostym, gul svärdslilja blev Björns val och stor blåklocka utgjorde dekoren på Bennys frackliknande kreation. Tänk så på den tajta vita trikåoverall som Agneta bar när Mamma Mia framfördes för första gången. Ärmar och ben rikligt försedda med flera lager av volanger. Naturligtvis är det mina spanska volanger som går igen. Det var förresten efter premiären i den outfiten som vissa tidningar skrev nästan mer om Agnetas välformade kropp och speciellt hennes stuss. Den kostymen kom sen att stå som modell för finalkostymerna med alla paljetter och volanger och käper i såväl musikalen som filmen Mamma Mia. Mitt intresse för kulturgeografi var nog det som styrde när abborna inför sitt besök i Japan försågs med dräkter inspirerade av den japanska kimonon. Barnsliga och konstiga sa många om ABBAs kostymer, men intryck tycks du ha gjort. Och idag så kan de beskådas på ABBAs eget museum på Djurgården i Stockholm. Det är klart att jag är stolt över att ha fått vara med som en del i den stora ABBA-cirkusen. Även om det ibland känns lite märkligt att se på sina egna produkter som museiföremål. Tack ABBA! Och framförallt, thank you! Thank you for the music!
Thank you for the music!
ABBA, Thank You For The Music. Två väsensskilda möten med djur har de senaste 10 åren kommit att prägla delar av mitt liv. Dels är det som safariguide på den afrikanska savannen och Galapagosöarna. Dels som zoolog och pedagog för Fjällshuset och Haga Ocean i Hagaparken i Stockholm. På dessa ställen får jag möjlighet att utanför skolans värld förmedla kunskap och lära ut respekt för livet på vår planet. Vare sig man väljer att följa med mig och möta Afrikas vilda djurliv, jättesköldpaddor på Galapagos, eller kommer att få reda på mer om ett av vår tids mest missförstådda rovdjur, hajen. När jag till exempel berättar om att de flesta av världens hajarter lever av fisk och inte glufsar i sig människor på löpande band är förvåningen stor hos många besökare. Missledd av Steven Spielbergs skräckfilm Hajen tror många på fullt allvar att som i en av filmerna hajar kan tugga sig igenom en halv fiskebåt för att komma åt en senig gubbe av mycket tvivelaktigt näringsinnehåll. Det är ju löjligt. Inte ens 5-2-diet för hajar. Så mycket Stevens filmer har förstört för ett av havens absolut viktigaste rovdjur. Och som dessutom levt på vår planet i över 300 miljoner år. En ansenlig tid när man betänker att dinosaurierna dog ut för cirka 65 miljoner år sedan. Lika fascinerande är det att som safariguide låta resenärerna förstå att man inte är i en djurpark när man besöker de stora afrikanska naturreservaten eller de skyddade, avlägsna, isolerade Galapagosöarna. Mötet med sitt livs första lejonflock. Dammet som virvlar upp under hovar och klövar när tusentals zebror och gnuer springer över savannen för att med dödsfrakt kasta sig i Marafloden för att nå de gröna betesområdena på andra sidan i Serengeti. Några når aldrig den andra stranden utan slutar sina dagar i en krokodilkäft. Så är livet. Det är på riktigt. Den enes bröd, den andres död. Lika fascinerande är det när man som Galapagosbesökare, lik Darwin, kliver i land på någon av öarna och möts av urtiden, antingen i form av en gigantisk sköldpadda i 200 kilos klassen eller ett gäng solbadande havsleguaner, släktingar till de leguaner som för miljoner år sedan kom drivande över havet från Sydamerika, strandsattes och kom att vidareutvecklas, det som vi idag kallar evolution. Och som fick Darwin att skriva sin bok om arternas uppkomst och myntade uttrycket The Survival of the Fittest. Den starkaste överlever. Var det möjligen det ABBA sjöng om i den underbara The Winner Takes It All? Nah, det är nog bara zoolog Ove som kommer på sådana tankar. Livet på vår planet är skört. Och mycket mer sårbart än de flesta tror. Jag brukar säga att respekt och kunskap i en lagom blandning är nog det som på sikt kan stoppa utarmningen av såväl djur som växtarter. Att till exempel, som i vårt land, varje år får se årstidsväxlingar är en rikedom som vi måste vara rädda om. Så att många generationer i framtiden tryggt kan se framåt och med stolthet sjunga den psalm som i så många år har inlett mina sommarlov. Den blomstertid nu kommer med en barnkör från Kungsängen. För att återanknyta till den fråga som inledde mitt program. Vad gör du nu för tiden? Citat Thomas Ledin. Skulle jag vilja svara. Jag jobbar på som vanligt. Mitt lärarkall fortsätter jag numera som senior advisor för Sveriges nu största naturbruksutbildande skola, realgymnasiet med 14 lärosäten i hela landet, från Lund i söder till Sundsvall i norr. För 23 året i rad arbetar jag som regissör och showdesigner för Sweden International Horse Show. Jag driver kostymateljén vidare. Som safariguide berättar jag för medföljande resenärer om det storslagna djurlivet på vår planet. Och som zoolog för Fjällshuset och Haga Ocean får jag möjlighet att sprida kunskap om vikten av mångfald på vår jord. Bejaka mångfald och bekämpa enfald är ju mitt eget ordspråk, även om jag ofta använder ett talesätt som jag fått från Jane Goodall, professor och apantropolog och vår tids största beskyddare av vår närmaste släkting, de utrotningshotade schimpanserna. Vi bevarar bara det vi älskar. Vi älskar bara det vi förstår. Vi förstår bara det vi lärt oss. Tack för att du lyssnade och ha en fortsatt fin sommar, för den är långt ifrån slut än, även om mitt program är det.
Det var Sommar i P1 med Ove Sandström, producent Kersti Adams-Ray. Alla sommarprogram finns att lyssna på när du vill på sverigesradio.se/sommar. Där också finns en lista på musiken i programmen.